Då, välkomna tillbaka. De flesta känner igen, men det var någon som har kommit till i alla fall. Då kan man säga att jag förra sessionen så talade jag om hur man kan få ut mer av sin bibelläsning. Och egentligen så kanske jag skulle ha börjat med det här, men jag brukar vända på det för jag tycker att det är roligare att ta detta sist. Varför ska man läsa Bibeln? Hur kommer det sig att Bibeln är mat för själen? Det är ju en oerhört viktig fråga. Kanske den viktigaste i vårt förhållande till Bibeln. Jag brukar bli påmind om det när jag talar om olika sätt att läsa och så vidare. Ja, men Anders, varför ska jag göra det? Säger en del. Jag måste ju ha skälen, alltså orsaken till att jag behöver ägna tid åt Guds ord. Det ska vi tala lite närmare om nu, bland annat. Jag kan börja med en bild. Min fru, hon berättade en morgon då att hon hade haft en dröm, en hemsk dröm tyckte hon. Det var så att vi hade bjudit folk hem till oss. Det var 4 stycken som skulle komma. Men det visade sig att det kom en hel busslast istället. Så utanför huset så var det en buss som hade stannat och så välde det ut folk. Och hon hade bara preparerat för 4 personer. Jag kan ju tänka er denna skräckkänsla. Jag tyckte bara att det lät roligt. Men det tyckte inte hon. Hon såg det ganska annorlunda på det hela. Jag brukar tänka på det när jag läser en speciell bibelhändelse. Som du kan hitta i Lukas 10:e kapitel. Vi kan gå dit. Det är berättelsen om Marta och Maria. Och det står så här. Från vers 38. Medan de var på väg gick han in i en by och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Och kom och ställde sig framför Jesus och sa: Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till. Herren svarade henne: Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst, och det ska inte tas ifrån henne. Den här berättelsen är ju ett hemma hos reportage. Det kommer en främmande som inte är så främmande. Det är Jesus Kristus. Han har varit i Betania i hemmet tidigare. Och de är 2 personer, inte särskilt mycket, som ska ta hand om den tredje. Det borde vara fridfullt. Enkelt att prata. Därför att man vet, man känner varandra. Och då brukar det vara så där otvungen konversation. Men det är det ju inte. Det är spänt i luften. Det är liksom nästan uppe vid kokpunkten när Marta tar till orda och säger någonting till Jesus. På ett sätt är detta en ganska klassisk situation som jag tror alla kan känna igen sig i. Som någon gång har levt familjeliv eller kollektivliv. Det är en kategori, en part som tar fullt ansvar för det praktiska, för att det ska smaka bra. Det ska se fint ut, fixar och donar. Och en annan part som bara pratar med gästerna, eller gästen. Känns det igen? Det skulle kunna vara så. Och det är helt oproblematiskt så länge man är överens om att man ska göra så. Om man inte är överens så händer ingenting så länge gästerna finns i huset. Men när gästerna har gått hem så kan ju någonting hända eventuellt. Ett gräl kanske. Marta gör det som vi aldrig gör, eller skulle göra. Hon tar gästen till hjälp och säger: Jesus, säg åt henne att hon hjälper mig. Det är ju väldigt ovanligt att göra så. Ja, det gör hon. Och så svarar Jesus något väldigt kategoriskt. Han säger att det är en sak som behövs. En sak. Vi har ju lite svårt för det här när någon är kategoriskt och säger: det är det här som är viktigt. Men det är ungefär det Jesus säger. På ett sätt så kommenterar han ju inte vad Marta håller på med. Han säger ju inte så här att jag hade det med mat och dukning och bord. Det är inte så viktigt. Det säger han inte. Och vi vet av andra tillfällen att han bejakar det festliga. Han är med på bröllop. Han har ingen kritiskt att säga om att vi äter och dricker. Tvärtom. Han till och med beskylldes för att vara en frossare och vindrinkare, Jesus. Men han säger något viktigt om bibelordet. Eller han säger något viktigt om att lyssna in mästaren. Att det är det goda valet, det bästa valet som Maria gör. Och det ska inte tas ifrån henne. Så här har vi ett ord där Jesus lyfter upp Guds ordet. Alltså lyssna till mästaren på ett plan där han säger det är det viktigaste. Det är en sak som behövs. Han är lite kategorisk till och med. Finns det någon mer bibelberättelse som påminner om att liksom ordet läggs på en så viktig nivå? Ja, absolut har vi ett ord i Matteus 4. Och det är kanske det klassiska som jag skulle ha börjat med. När Jesus frestas. Och vi läser ifrån 4:e kapitlets 3:e vers. Bakgrunden är att Jesus är ute i öknen, den judiska öknen, är en ogästvänlig, otillgänglig, torr plats. Inget bra ställe att vara på ett sätt. Där är han utan mat, han fastar i 6 veckor med allt vad det innebär. Så blir han hungrig efter den här perioden. Och då läser vi från 3:e versen. Då kom frestaren och sa det till honom. Om du är Guds son så befall att de här stenarna blir bröd. Jesus svarade, det står skrivet. Människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår ur Guds mun. Tänk dig situationen. Hungrig, ute i öknen. Han kan faktiskt få det att dofta nybakat bröd i öknen. Han är ju mästaren. Guds son. Han kan ju bara, knäppa med fingrarna eller säga ett ord. Så kan det ju förvandlas bröd utav de här stenarna som finns där. Han är ju mäktig till det som Guds son. Så varför inte? Så svarar Jesus ändå lite märkligt. Han säger att människan lever inte bara av bröd. Alltså, det är som att han tar tillfället i akt. Han vill inte gå frestarens väg. Även om man kan göra det. Och så tar han tillfället i akt och säga någonting väldigt kraftfullt. Om det vi kallar för Guds ord. Det som utgår från Guds mun. Att människan lever inte bara av det. Det vill säga det finns någonting i oss som inte kan mättas med vanlig mat. Av vilket slag den vara väl. Som bara kan tillfredsställas genom att vi lyssnar in Guds ord. Alltså vad Gud säger till oss. Så han lyfter Guds ordet på ett plan som till och med ligger över det här det nödvändiga som vi stoppar i oss. För maten är ju faktiskt nödvändigt om vi ska överleva. Vi kan fasta upp till 6 veckor kanske. Men vi kan inte fasta hela livet. Vi måste ha näring på något sätt. Och utifrån den självklarheten så säger Jesus, det räcker inte med det. Det är någonting mer som vi behöver för att vi ska bli mätta. Och det är Guds ord. Så 2 gånger har vi läst nu om att bibelordet, alltså Guds ord, ligger på en nivå som har till och med ett viktigare plan än det som är vårt dagliga bröd, det som vi behöver för att överleva. Alltså lika naturligt som vi tar det ena så behöver vi det andra. Och Jesus sa till och med att det är bara en sak som behövs. Det vill säga det är så viktigt så vi kan inte ersätta det med någonting annat. För då förlorar vi någonting väldigt viktigt som Gud vill ge oss. Så där är vi. Och då tänkte jag visa någonting som jag har gjort sista åren faktiskt. Jag går tillbaka till min pappa, eller min farfar egentligen, som föddes 1864. Och när han var 7 år så firade han jul och julafton hemma i Grönestad, som det hette, mitt föräldrahem på den tiden. Och då fick han en brödkaka, min farfar. Och det speciella med den, det var ju att han inte åt upp den, utan han sparade den och gav den till min pappa som har gett den till mig. Så här har du en gammal brödkaka från 1871. Det står inget made in eller något sånt där, eller årtal. Men jag vet att det är 1871, för det har min pappa berättat. En brödkaka som man inte äter, det blir ju ett skådebröd, va? Intressant. Och den naggning som finns här, den har Nordiska museet gjort. För de ville kolla vad som fanns i bröd på 1870-talet. Men det är ingen som har ätit av den. Inga råttor och inga skadeinsekter heller för den delen. Det är stenhårt. Men det är ett skådebröd som man tittar på. Det är ett sånt bröd som min farmor förmodligen, eller min farfars mor förmodligen inte alls hade tänkt om den brödkakan. För hon tänkte ju att den skulle vara till kraft och energi åt en livlig sjuåring. Så var det ju tänkt från början. Men det blev inte det. För han åt inte upp den, utan han sparade den. Bröd som man inte äter blir skådebröd. Blir ingen kraft, ingen energi. Intressanta, men inte vad det har ämnats till. Det är vi överens om, va? Mm. Vi håller den tanken. Jag återkommer till den lite senare. För nu tänkte jag koppla ihop de här två berättelserna om Marta och Maria och den ogästvänliga öknen. Vad har den att säga om vår bibel? Hur kopplar jag ihop de berättelserna med Bibeln och bibelläsandet? Ja, en enkel koppling, det är att säga så här. Att varje gång som du och jag läser Bibeln så är det som att äta det som utgår från Guds mun. Alltså den andliga spisen, maten för själen om du så vill. Eller det är som att sitta vid Jesu fötter och lyssna till honom. Så varje gång du gör det, eller jag gör det, om det så är på morgonen, kanske i sängen med några kuddar bakom ryggen, favoritfåtöljen, på vägen till jobbet, med hemgruppen tillsammans med andra. När vi gör det så har vi alltså bjudit hem eller bjudit in Jesus Kristus, och han har en chans att tala till oss. Vi äter det som är andlig mat, mat för själen. Så bokstavligt tänker jag att min bibelläsning är utifrån de här två bibelställena som jag har läst. Och det är inte att bruka våld på texten, utan det är att säga att det här är nog så det var tänkt. Jag äter det som är livsnödvändigt, ett livsmedel i ordets rätta betydelse. Då tänker jag så här, det här livsmedlet har vi ju haft tillgång till, vad var det jag sa här inne, vilket år kom den första bibeln ut? Är det någon som kommer ihåg?
23.
Nya testamentet och hela Bibeln 1541, ja, precis. Så var det. Så länge har vi haft Guds ord här i Sverige på ett begripligt sätt till oss. I början på 1800-talet, när Svenska Bibelsällskapet bildades för över 200 år sedan, då var det inte så bibelrikt på ett sätt. Översättningen fanns där, men det gick ungefär 70-80 biblar på varje svensk. Åtminstone om man var fattig svensk. Och bibeln var dyr. Man brukar säga att den kostade en månadslön i början på 1800-talet. Idag är en månadsmediallön 28 600 kronor. Då kan ni tänka er att det var dyrt och de flesta hade inte råd. Även om man kunde läsa så hade man så dålig lästräning, så det kanske inte var så många som skulle kunna tragglats igenom texten. Inte första gången i alla fall. Så i det perspektivet så var det både bibelrikt och bibelfattigt samtidigt. Men under hela 1800-talet så kommer bibelväckelsen och väckelserörelserna i stort, som gör att Sverige blir ett slags bibelland. Och när vi kommer in på 1900-talet så finns bibeln i princip i varje svenskt hem tillsammans med psalmboken. Och så har det varit, och bibeln har varit en bästsäljare. Kanske inte de senaste åren. Vi säljer ungefär någonstans mellan 70-75 000 biblar varje år. Men det är inte så dåligt ändå. Men det är så lätt att få tag på texten. Du tar fram din telefon och du tar några knappar så här. Och helt plötsligt så har man inte bara en översättning, utan man kan ha 1200 översättningar på YouVersion. Och man kan till och med lyssna, för det är någon som läser upp bibelordet. Och det är inte gratis att köpa de här, men det är gratis att koppla upp sig nästan och läsa 24/7, när som helst. Kan man faktiskt få tag på en bibel. Och du har aldrig behövt jobba så kort tid för att tjäna in, för att läsa eller köpa en pappersbibel idag. Så enkelt och så rikt på ett sätt. Den enda frågan som smyger sig på, det är ju hur många är det som använder den? Alltså texterna finns där och tillgängligheten är optimal. Men hur många är det som läser? Och det är det som verkar på något sätt. När vi ser i undersökningar att, som jag nämnde tidigare, att det kanske bara är 4% som läser någorlunda regelbundet någon gång i veckan. Och kanske bara 1% som försöker att läsa varje dag, vilket jag tror är det naturliga med ett förhållande till Bibeln. Det är inte så många. Det är faktiskt fler som läser Bibeln än går i kyrkan. Men det är ändå ingen tröst. För 9 av 10 svenskar kommer i princip aldrig i kontakt med Bibeln. Väljer bort den därför att de kanske inte tycker att den är intressant eller vet inte hur man ska börja läsa den. Så där någonstans är vi. Bibelrikt och samtidigt bibelfattigt, så länge vi inte använder det vi har. Och då kommer nästa fråga. Kan man ändra på det? Kan man ändra på det? Jag gillar den här bilden. Jag har rest med den i 2 år nu. En del vet vad det handlar om. Ni ser direkt, för ni är födda så pass tidigt så ni var med 1967. Den 3 september. Kanske inte på Kungsgatan i Stockholm som den här bilden visar. Men ändå, någonstans i Sverige. Då en hel nation svänger från vänster trafik till höger trafik. I ett enda drag så tar man det steget. Så om någon säger så här, går det att ändra en bana? Ja visst går det. Titta bara vad som hände för 50 år sedan. Eller 51 år sedan. Det gick. En hel nation kunde faktiskt ändra på en bana. Den här bilden och berättelsen, jag tycker den inspirerar mig. Att vi skulle kunna ändra på den vanan att inte läsa Bibeln till att bli ett bibelläsande folk. Det är bara några saker som behövs. Precis som det var då. Man behöver ett beslut. Det här ska vi ändra på. Man behöver en plan. Och man behöver en tidpunkt. Jag brukar skämta lite och säga att kunde vi inte haft en övergångsperiod på ett halvår. Men det vet ni att det funkar inte, va? Man måste ta det här steget på en gång. Med högertrafiken. Men ändå, beslutet och planen och tidpunkten. Finns det, så kan man göra väldigt stora saker som man gjorde då för 51 år sedan. Med alla högerskyltar och alla medier som backade upp det här beslutet. Att nu är det högertrafik som gäller i vårt land. Nu är det bibelläsning som gäller. Ja, lite av det fanns ju bakom den här utmaningen som kom för några år sedan. Anta utmaningen. Att bli en daglig bibelläsare. Och få del av det där som Maria fick. Och gjorde det där goda valet. Som Jesus berömde henne för. Det skulle vi kunna göra. Och bli dagliga bibelläsare. Det är en utmaning, ja. Visst är det en utmaning. Därför att det går inte av sig självt. Det är inte så att bibelordet flyger upp i vår tanke, utan vi måste faktiskt bemöda oss med att skaffa oss en bibel eller öppna en padda eller vad vi läser någonstans och ta den tid som vi behöver för att kunna läsa. Men det är lite orättvist, därför att en del har ju lätt för att läsa. Andra tycker att det är svårt med läsning, läser inte böcker överhuvudtaget, kanske läser en tidning om dagen. Eller på Facebook möjligtvis, det är den enda boken man läser. Så det är ju inte riktigt jämnt fördelat. Och om man nu skulle då behandla alla lika och säga så här, läs Bibeln, så landar ju den utmaningen väldigt olika. Jag brukar illustrera det med den här berättelsen ifrån Pakistan om den där folkgruppen som hade en magåkomma som var svår, men som det fanns en medicin att rätta till. Och en hjälporganisation fick uppdraget, sprid den här medicinen i området till befolkningen. Problemet var att de var illiterata, de kunde inte läsa. Så man kunde inte skriva beskrivning, utan man fick istället hitta på någonting annat. Så en PR-firma fick uppdraget, visa med några bilder hur man ska ta sin medicin. Och då gjorde de så här. Du mår dåligt, du tar medicinen. Och du mår bra, va? Det var bara att de missade en liten sak. Och det var det här. Att man läser ifrån höger till vänster i den här kulturen. Och då blir det lite annorlunda. Jag tror vi gör precis samma sak när vi försöker att uppmana varandra till att läsa. Vi tänker inte på att vi är ganska olika. Och alla kan inte läsa riktigt på samma sätt. Det är inte konstigare än att vi har lite olika förhållanden till skidåkning. När vi kommer upp i fjällvärlden och ska vara där några dagar, så tar man fram pistkartan. Och den vanliga skidåkaren, han letar ju efter de svarta pisterna och de röda pisterna. För det är ju där utmaningen finns. Så att man inte blir uttråkad för att det är för enkelt. Och den som inte är van att åka, han tittar efter de gröna pisterna och de blå pisterna. Därför att där får man börja och vara nybörjare i lugn och ro. Inte känna sig hetsad av stupen eller sådana som åker väldigt fort. Och ungefär så tycker jag att jag vill se bibelläsandet också. En del av oss behöver ju den stora utmaningen. Läs Bibeln på ett år. Det tar 75 timmar att läsa igenom det. Och fördelat på varje dag, bara läsningen, klarar du på 15 minuter. Men det är ändå ett rejält åtagande. Det är svarta pisten, skulle jag vilja säga. Eller röda åtminstone. Men en del av oss skulle må väldigt väl av att ha en sån rejäl bibelutmaning. Du kanske har läst det lite då och då, men ändå hållit i det. Men behöver göra någonting mer. Varför inte läsa hela Bibeln på ett år? Jättebra. För en del. Och inte för andra. Kanske skulle kunna klara av hälften. Eller någon kanske bara skulle säga, jo, jag tar en kvart om dagen, men då är det inte ett 4 kapitel jag läser, utan då är det kanske 10 versar och så funderar jag på det jag läser. Följer den här Bibel och bön som jag har där ute, då är det ungefär 10 versar per dag. För många är det alldeles lagom, åtminstone till att börja med, om du inte har läst så regelbundet tidigare. Så kan man ändra en vana? Ja, det kan man. Om man beslutar sig för det. Och man har den där planen för hur man ska göra. Och säger att nu börjar jag. Kanske imorgon börjar jag. Med det som jag inte gjort tidigare. Den här bilden visar första söndagen i mars. Ett alldeles speciellt tillfälle för skidåkare. Kanske lite av höjdpunkten för en och annan. Jag har inte åkt den loppet, men jag kan förstå att det är en sak att stå här bland 15 000 åkare och den laddning som finns i luften att komma i mål innan snöret dras eller repet dras. Eller åka själv en annan tidpunkt på säsongen, alldeles själv i spår. Det går ju det också, men det är ju ett sug. Det är liksom någonting som drar att man gör någonting tillsammans med andra. Och jag kan tänka mig att ungefär samma sug finns ju också när jag vet att jag läser Bibeln. Inte bara själv, utan jag är en del av en bibelläsningsrörelse. Det är andra som läser. Jag kan tala med andra om det jag läser. Jag är inte bara själv, jag och min Bibel och Gud. Utan jag är en del av Kristi kyrka. Och vi läser Bibeln. Ibland gör vi det bokstavligt tillsammans också. Men det är samma bok och jag kan faktiskt känna draget och suget. Tillsammans med de andra. Därför att jag är en del av någonting mycket större än bara jag själv och min bibel. Man har sagt så här att det största utmaningen, det är inte att göra det. Att liksom få tiden till att läsa, utan det är att övertyga sig själv om att jag behöver den där tiden. Det är faktiskt den stora utmaningen när det gäller bibelläsningen. För har du den övertygelsen, då tror jag inget kommer att stoppa dig. Utan då kommer du också bli en Maria-själ som gör det här valet. Den där bilden på kon säger någonting om vår bibelläsning. En alldeles speciell del av bibelläsningen. Kon är ett unikt djur på det sättet att hon kan idissla. Idissla betyder att du har en förmåga att tugga om saker och ting så att all näring kommer ut och kommer in i kons kropp och kon kan tillgodogöra sig det. Idissla kallas det. Och det finns en del djur som kan. Bland annat då en ko. Jag var i Afrika för exakt ett år sedan i Krügerparken och lyssnade till guidens berättelse om dessa elefanter som äter allt som kommer i deras väg. Träd och gräs. Och då sa vakten så här att en elefant han äter 16 timmar på dygnet och slänger i sig kopiösa mängder med näring då, va? Men väldigt mycket går rakt igenom. Det är inte så mycket som stannar. För han kan inte idissla. Men kon har en unik förmåga att idissla. Och någonting av idisslingens eller idisslans principer finns när man läser bibeltexter om Bibeln, om Guds ord. Det här är vad David säger om Guds ord. Han säger att vad du har sagt bevarar jag i mitt hjärta så att jag aldrig syndar mot dig. Jag ska begrunda dina befallningar och ge akt på dina vägar. Dina befallningar ska jag aldrig glömma. Dina bud ger mig visare än min fiende. De finns alltid hos mig. Känner du idisslingen här? Alltså han är inte färdig bara för att han har läst orden. Utan det är som att de dröjer kvar. De bearbetar honom. Och det händer någonting när det dröjer kvar i honom. Han tänker på det. Han tuggar. Han får i sig. Och han tuggar om, därför han tänkte ett varv till. Vad betyder detta? Vad ska jag göra med det? Och så händer någonting. Eller som någon har sagt, att läsa Bibeln utan att meditera över den är som att äta utan att svälja. Och det är ju bibelmeditation som det handlar om. Det vill säga att jag tänker på det jag läser. Orden bara inte försvinner igenom utan de stannar kvar. Vad betyder detta för mig? Vad vill Gud säga till mig nu i min läsning? Det är att bibelmeditera. Om nu andra har olika åsikter om vad meditation är, österländsk meditation och så vidare, så kan du glömma det. Bibelmeditation, det är att tänka på bibeltexten. Och det har män och kvinnor gjort i Guds rike under alla år. Så det är inget konstigt att bibelmeditera. Jag tror att det är predikanternas första som har sagt så här. Spurgeon. För de flesta är Guds ord fortfarande ett eldorado, ett outforskat land fullt med guld att hitta. Det vill säga, vi är inte färdiga bara för man har läst igenom Bibeln en gång. Utan när man läser för 16:e gången så kan man upptäcka saker som man faktiskt aldrig har tänkt på tidigare. Så rikt är det, detta med bibelläsning. Den där bilden. Den visar ett ord. Samarisk heter det på svenska, eller samaritisk. Pratade vid bordet förut lite om resor. Jag har rest i en hel del länder och i många av de länderna har jag träffat på institutioner, organisationer, byggnader som har ordet samarisk i sig. Och alla de här byggnaderna, och vem jag nu frågar om var kommer ordet ifrån så, eller vilka associationer får du till det här ordet, så svarar nästan alla på samma sätt. Jo, det är någonstans där jag kan få. Vadå? Hjälp, ja. Någon slags hjälpstation. Det kan ha med en vägsamarit som ni känner till kanske. Eller det kan vara ett sjukhus som har någonting med samarisk eller samaritisk i namnet. Och det finns på nästan alla språk över hela världen. Och vad är ursprunget? Jo, det var ju en liten berättelse som Jesus berättade. En liknelse kallar vi det. Som var så kraftfull att den fick vingar och har liksom erövrat hela jordkloten så att de flesta som på något sätt ändå har sett det här ordet vet vilken koppling det finns. Att det är någonstans man kan få hjälp. För han var ju hjälpsam, övermåttan, generöst denne samarier i ett sammanhang där det inte förväntades att han skulle vara det. Det är liksom en bild på vad det är som händer när Guds ord får grepp om en människas liv. Det är som att det är som en sådd som bärgas så småningom i en skörd. Det är någonting som förvandlar oss. Och det är väl det som ordet handlar om. Jag citerar ju från andra Timoteusbrevets 3 kapitel 16 versen. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Så att den som tillhör Gud blir fri från sina brister och rustad för alla slags goda gärningar. Vad talar det om? Om en slags förvandling. Att de bibelböckerna då som finns kommer in i vårt liv genom vårt läsande, vårt tänkande och vårt reflekterande. Och så händer någonting som gör att vi blir rustade för alla slags goda gärningar. Och vi blir befriade ifrån vissa saker. Då kan man tänka sig, sker det så här i ett ögonblick? Nej, det är ju en process. Det kanske tar år, men det är någonting som pågår hela tiden. Och då kan ju någonting landa utav Guds ord i oss. Och så kan det bära frukt för år framåt också. För 3 år sedan så var vi 17 pastorer som åkte till Paris och skulle besöka några församlingar där och titta på församlingsarbete i denna storstad. Och så hade vi lagt in en programpunkt, lite annorlunda. Vi skulle besöka en liten församling som låg nära Place de la République, centralt i Paris. Där fanns det en kvinna som hade några medarbetare omkring sig som jobbar med de prostituerade i Paris. Hon fick en timme på sig att beskriva arbetet, hur dessa kvinnor eller flickor, för de var väldigt unga, är utsatta. Och det var en sån där timma som var ungefär vad man klarar av att lyssna på. Av elände, av mörker, hur en människohandel pågår framför våra ögon mitt i Europa. Och tycks inte avta utan bara öka faktiskt. Vilket slaveri dessa flickor är utsatta för. Och så avslutar med det hela med att de säger att om det är några av er som vill följa med ut och möta några av de här kvinnorna så kan en liten grupp följa med mig ut ikväll. Och vi var 5 stycken som hakade på. Och mötte så småningom en grupp tjejer, unga ifrån Nigeria som har fastnat i detta eländet. Hon heter Sonja då, hon som var ledare för arbetet. Och att se denna ganska blyga kvinna som hade talat till oss 17 pastorer då, hon var lite obekväm med att tala till pastorer, märkte man. När hon kom ut där och mötte de här unga tjejerna som var i en sån belägenhet, så skedde ju förvandlingen. Hon var kärleksfull och uttrycksfull. Hon var i sitt esse. Man märkte verkligen att hon hade en nöd för dem, en börda för dem, och att hon älskade dem och ville allt deras väl. Och det var ju också en verklighet som stötte på då detta att kunderna började cirkulera runt oss som stod där tillsammans och delade ut kaffe och smörgåsar. Man visste vad som skulle komma senare på kvällen. Det här otroligt mörka, och så såg man det här hoppfulla. En kvinna som en vanlig sjuksköterska som ägnar fredagkvällar och lördagkvällar åt att hjälpa prostituerade i Paris. En fantastisk kontrast på något sätt. Och jag tänkte, var kommer detta ifrån? Och jag visste ju svaret. Att han, mästaren, bad oss faktiskt att gå ut på gator. Att lyfta dem som var längst ner på samhällsstegen. Att bry sig om de allra minsta. Och på något sätt hade ju detta slått rot i hennes liv. Och en vision hade fötts utifrån bibelordet givetvis. Det var ju det kom ifrån. Och så kan vi säga med väldigt mycket av det som sker av godhet, av evangelisation, av utbredande av Guds rike. Det kommer av att någon har blivit smittad av ett bibelord. Och så förökas detta och så växer detta. Och så händer saker och ting runt omkring oss. Så det är kraftfullt det där som vi stoppar i oss eventuellt. Om vi stoppar i oss det. Vi kan ju också välja att det blir ett skådebröd som vi tittar på och tycker är intressant. Men det är inte det ämnat till. Vi vill ju inte att Bibeln ska vara en torr kaka, va? Utan vi vill ju att det ska vara som bröd som styrker oss, som hjälper oss, som får oss att växa, att se klart, att drabbas av Guds visioner, att få energi så att vi kan gå vidare. Och ska vi ha det, allt det, ja, men då behöver vi faktiskt leva i det ordet mer och mer och ta till oss det. Nu är det ju så att när vi läser så kan det ibland vara så att ett ord drabbar oss väldigt kraftfullt. Kanske en bibelvers bara. Som den här morgonen för några år sedan. Jag hade en mentorsgrupp med unga pastorer som jag mötte lite regelbundet. Och vi skulle ha vår morgonbön tillsammans. Vi var 2 dagar på ett retreathem. Och min bakgrund den veckan var att jag hade känt mig lite, vad ska vi säga, lite tilltuffsad av några som hade agerat på ett alldeles speciellt sätt. Och mina vänner stötte på mig och sa, Anders, liksom, ta tag i detta nu. Det här ska du inte tåla. Liksom, nu måste du ge tillbaka, som vi kan känna ibland. Va? Vi blir lite sårade så kan några backa upp och så, ja, kom igen nu, det där kan du inte bara låta passera. Den morgonen så får jag en liten papperslapp utav en av deltagarna. Jag tar emot den och hon säger bara så här, det här ska du ha, säger hon. Jag tittar på den en halvtimme senare. Vi hade någon andakt, den skulle ju avklaras först. Och då stod en bibelvers, psalm 37 och 37. Och jag visste inte alls vad det stod där, så jag var tvungen att gå och titta. Och då stod det, fridens man har en framtid, står det. Jag förstod det direkt. Du ska inte strida i den här frågan. Lämna det bara. Jag tar hand om det. Det var ju som att Gud, hade han skrivit det tydligt på himlen så hade det inte kunnat vara tydligare än det var för mig i denna lilla vers. Så jag lydde ju det och var jättetacksam för att jag inte försökte rätta till det som hade skett, utan det var bara att släppa det. Ett år senare så träffade jag den här kvinnan som hade gett mig lappen och sa, visste du någonting om min situation? Och sa, nej, jag visste ingenting. Jag bara fick det här från Gud. Han sa till mig, det här ska du ge till Anders. Så kan ju bibelordet träffa oss ibland. Men det händer ju inte så ofta, va? Vi skulle önska att det var ett varje dag. Men det händer ibland. Klar adress, och det är så viktigt att vi får till det. Men de allra flesta gångerna som jag läser min bibel så är det ju lite, ska jag säga, lite händelselöst. Förstår ni mig? Att det inte alltid är ett ord som hoppar upp och precis ger mig en ny inriktning och, eller tvålar till mig och säger så här ska du göra nu. Utan det är ganska vanligt. Det är lite lugnt. Och så är de, jag skulle vilja säga, de flesta gånger som vi läser Bibeln så händer det inte så mycket på kort sikt. Men på lång sikt får det den verkan att vi blir bekanta med Gud och hans tankar. Och vi blir bekanta med oss själva, därför att Bibeln är också en spegel som lär oss att lära känna oss själva och hur vi ska agera, hur Gud är, hur stor hans kärlek är, vad är rättfärdighet och så vidare. Och så blir vi bekanta med Guds värld, med Bibelns värld. Och så påverkas vi ändå långsiktigt. Och den påverkan, den kanske är ännu mer betydelsefull än det där lilla bibelstället då och då som kommer till oss. Jag ska inte spela ut emot det. Vi behöver båda delarna. Jag vill bara säga det som en tröst Vad är det som påverkar oss? Hur ska vi bli fri från våra brister och rustad för alla slags goda gärningar? Jo, genom att vi läser kontinuerligt. Att ordet drabbar oss mer och mer. Bibeln är inspirerad av Gud. Kan man fundera mycket på vad det betyder. Betyder det att Gud liksom har viskat orden precis i författarnas ögon? Eller betyder det att de fick en bild och så skrev de ner lite för sig? Betyder det att det är en del som är inspirerat i Bibeln eller sånt som inte är inspirerat? Det finns många teorier omkring det här. Hur gick den där inspirationen till? Jag skulle vilja säga så här att Bibeln är totalinspirerad. Det betyder att allt är Guds ord. Ibland så står det så här, Herren sa. Ibland står det att profeten sa. Det betyder inte att det Herren säger är Guds ord och det profeten säger är inte Guds ord. Allt är Guds ord. Men i detta så kan vi ändå verifiera vad är det som är tilltal till mig och till vår tid och till mig i min situation. Vi behandlar med respekt allt som står i Bibeln. Sen är det olika genrer där vi talade om tidigare, men det är viktigt att vi håller fast vid det vi kallar för inspirationen. Det vill säga att det är gudaanda. Det är någonting som Gud har gett oss. Än en gång, varje bok i skriften är inspirerad av Gud, läste vi. Det här skulle man kunna dela upp det. Och säga att det är talar om skriftens inspiration, men också om nyttigheten och om syftet. Det vill säga, den är till för att undervisa, vederlägga, vägleda och fostra till ett rättfärdigt liv. Det är syftet med Bibeln. Eller nyttigheten, och själva syften är då att vi blir fri från våra brister och rustad för alla slags goda gärningar. Det här är ju en nyckelvers i vårt förhållande och förståelse för vad Bibeln är. Första eller andra Timoteus 3, 16 och 17. Och den kan man få läsa många gånger om och till och med lära sig utantill. Det är inte dumt. Om man nu ska lära sig någonting utantill så kan man ju välja några nyckelversar. Och då tycker jag att den här versen är en sån där nyckelvers. Jag tror jag ska sluta där. Och kanske innan vi ber, kanske någon som har en fråga utifrån det här med bibelläsning och ordning och hur man ska läsa, så får du gärna ställa den. Ja.
Mm.
Om jag nu gör en tidsaxel här från år 0 till år 2000, så kan man säga att de 1700 första åren så lyssnade de flesta till Bibeln. Det var någon som läste. Därför att det var någon annan som kunde. Eller som Paulus säger, jag vill att ni läser upp mitt brev också i de andra församlingarna. Alltså underförstått, han visste att det han skrev skulle läsas och de skulle höra Guds ord. Så det är bara de sista 200 åren som vi mer allmänt kan säga själva kan läsa eller har lärt oss att läsa och har råd att skaffa en egen bibel. Så det är en liten period i kyrkans historia. Alldeles riktigt. Man lyssnade. Och det finns ett helt forskningsområde omkring detta där man tror också att när man skrev bibeltexterna så fanns det en särskild klang. Det var också skrivet för att det skulle passa att läsas upp. Och ibland missar vi det, för vi tänker inte i den dimensionen, utan vi tänker att vi ska läsa själva, var och en som individer. Men det finns förmodligen mer utav klang i bibeltexterna, i de originaltexterna, för just att underlätta uppläsningen. Därför är det också lite viktigt att det är en god språkbehandling i bibeltexterna. Att man låter goda stilister få vara med och forma bibelöversättningar så att det låter bra. Om du förstår mig rätt. För det passar också att läsas. Bra påpekande. Ja.
Vi vet att det gamla testamentet skrevs på arameiska.
Delar av det, ja.
Delar, ja.
Ja, liten del.
Vissa grekiska också. Men det nya testamentet skrev på grekiska.
Mm. Största orsaken var nog att grekiskan var dåtidens engelska. Alltså det var det lingua franca, kan man säga, det allmänna språket som då var tillämpligt. Innan latinet senare tog över och fick den rollen. Men nu var det grekiskan. Så att det var nog ur en slags missionssynpunkt redan från början. Sen vet vi inte om det har funnits någon form av skrift på arameiska. Som är då en hebreisk variant och som judarna talade. Det är mycket möjligt, men förmodligen så skrevs det också på grekiska från början, även om det kan finnas andra källor som har samlat på Jesus citaten och så. Sen gamla testamentet, det är nästan helt och hållet skrivet på hebreiska. Det finns bara några texter i Danielsboken som är skrivna på arameiska då. Annars är det hebreiska till 99%, kan man säga. Ska vi be tillsammans om nåd och hjälp? Jag känner ju så här också att när jag talar om att läsa så kan man väldigt lätt drabbas av lite dåligt samvete. Ja, jag är en dålig bibelläsare. För de flesta skulle säga att periodvis i vårt liv så har det varit knaggligt. Och det är ju inget nytt. Jag brukar citera en amerikansk undersökning bland amerikanska missionärer över hela världen. Vad är det ni kämpar med mest som missionärer? Då kan man ju tro att det är äcklimat, svårt klimat, hemlängtan och så vidare. Men det de skrev nästan allihopa, det var att få ordning på sitt andagsliv, skrev de. Och då tänkte jag, ja men då är det väl någonting som vi alla har gemensamt, att vi behöver hjälp. Kanske framför allt att kunna prata med varandra och stötta varandra som församling. Så man som församlingsgemenskap faktiskt hjälper varandra fram i detta pulserande som det ändå är. Att mätta sig med livets bröd, som Jesus sa. Så ber jag Jesus Kristus att du välsignar oss på det här området. Att vara brödätare. Att vi tar emot det som kommer ur din mun, Herre. Mättar oss med det, livets bröd. Jag ber, Herre, att du hjälper oss att se både möjligheterna och rikedomen i detta. Herre, vi vill vara mätta utav det som du ger oss. Ber att vi ska kunna kanske lägga undan det som inte mättar, som är dålig mat, Herre, som inte bygger upp oss. Herre, hjälp oss att byta ut det i så fall, Herre, mot det som ger mättnad, det som ger styrka, det som ger kraft för det här livet. Tack för att du vakar över oss, Herre, och du vet vad vi behöver, du vet vad vi kämpar med. Tackar dig, Jesus, för framförallt att vi har en sån rikedom i vårt land. Att vi har tillgång till ditt ord. Att vi inte behöver gömmas eller skämmas för det här. Utan vi kan få ta det till oss. Att du har välsignat vårt land genom åren. Och Herre, vi ber att den välsignet ska dröja kvar och bli ännu större i framtiden. Tack att du kan hjälpa oss med det genom din ande. Jag ber i Jesu namn. Amen.